Ja. Oj, det hördes. Beklagar. Nej, det gör jag inte. Jaha, det var fantastiskt att komma hit, får jag ju säga. Det här var en obekant kyrka för mig, och det kändes ju som jag hade kommit till någon hemmiljö här. Och den känslan förstärks ju. Nu har jag precis pratat i en podd, så nu har jag pratat alldeles tillräckligt om mig själv, tack och lov. Det var nog också lite taktiskt. Temat blir kvar i mig om Guds kärlek till dig. Och det finns ju liksom två subjekt i den här uppmaningen. Jesus säger liksom att jag ska bli kvar i honom. Men sen finns också subjektet Guds kärlek till mig. Ordet kärlek är ju liksom ett ord som vi alla har en relation till. Samtidigt är det något som är nästan omöjligt att förklara om det inte erfars. Jag tänker på Bengt. Han var en vanlig ungdom som inte hade så bra relation med sina föräldrar. Och de började bråka. Och de bråkade egentligen under hela hans gymnasietid. Så när han väl var klar med gymnasiet så tänkte han, nu får det vara nog. Och han stack iväg. Började arbeta och försökte leva sitt liv så mycket han kunde. Borta från sina inkrökta tjatare. Men åren går ju, och så småningom så kom det tillbaka till Bengt att han kanske började förstå lite av sina föräldrar, inte fullt ut. Men han tyckte ju det skulle vara roligt att i alla fall träffa dem igen. Men de hade ju skilts åt i krig, kan man säga. Det var inte mycket försoning, utan det var många hårda ord. Men han skrev i alla fall ett brev. Och så skickade han brevet till sina föräldrar. Och så sa han att jag tänkte komma hem den 6 februari med det tåg som kommer in klockan. Men jag har ju ingen aning om ni vill träffa mig. Ni kan väl göra så att eftersom tåget går precis förbi vårt hus, att ni kan hänga en liten näsduk i äppelträdet. Så vet jag om ni vill ta emot mig. Är det ingen näsduk? Ja, då åker jag bara vidare. Och han började närma sig sin gamla hemstad, och han satt där i kupén, och ju mer närmade sig desto mer nervös blev han. Och medresenären i kupén, han undrade liksom vad det var, och då berättade han detta. Men sen när de kom in i staden, ja då vågade han inte titta. Utan han bara tittade ner i backen. För han visste inte om han skulle vara, och han ville inte se det som var besvikelsen. Och så sa hans medresenär till honom, ja du kan titta upp nu, vi har passerat. Och då frågade han, men hängde där någon näsduk då? Nej, sa han. Det hängde 3 stora vita lakan. Och det är ju det som det handlar om. Kärleken, den finns. Och den är där. Och den som älskar efter att få bevisa och visa sin kärlek. Vi har inte 3 vita lakan här, men vi har ett kors, tror jag, någonstans. Ja, där stod det. Varför står det här? Jo, det är därför att det är Guds tecken på att han måste få tala om för dig och mig att han älskar dig och mig. Och då kan man ju säga att det här är erfarenheten av kärlek. Det sättet att om ni har någon hjärtans kär som ni delar ett liv med, och det har antagligen föregått som någon typ av förälskelse, vanligtvis är det ju så. Och så ska du förklara då för din omgivning, men varför älskar du henne? Varför älskar du honom? Och så märker du, ja, han är snygg kanske. Ja, men det går inte att bygga ett liv på det. Jag kunde titta i spegeln istället kanske. Han är rik. Hon är så begåvad och undergiven. Ja. Men jag kommer aldrig att kunna förklara den kärleken så att den jag pratar med också blir kär i den personen. Tack och lov. Därför att kärleken är någonting som du erfar och den kan inte förklaras. Och det är en av de teserna tycker jag som är så viktiga också när jag tänker, ja, Bibeln är jätteviktig för mig, det är Guds tilltal till mig, men den är inte skriven för att jag ska förstå Gud så mycket som att den är skriven för att jag ska lära känna Gud. Därför jag kommer aldrig riktigt fullt ut att förstå Gud. Men genom ordet kan jag lära känna Gud. Och då blir det viktigt, och som Joel bad inledningen här också, att det är så lätt också att man tänker att Gud älskar, och Gud älskar skapelsen och mänskligheten. Och det där är en människa som Gud verkligen älskar. Och så får jag åka med på ett litet, nej, bara vart ja, då är det ju tveksamt om det hade varit värt allt det som Gud har gjort. Då säger redan den gamla ökenfadern Antonius, han säger det att om jag så var den enda syndaren denna jord, så hade det räckt för att Gud skulle göra det han gjorde i Kristus. Det är inte möjligt. Nej, men så är det. Därför att det inte bara människan i allmänhet, utan det är du personligt som har blivit skapad och som är älskad därför att Gud vill att du ska leva. Så om vi för ett ögonblick nu kan skaka oss loss från den, vad ska jag säga, jämförelsesjuka som vi ofta präglas av när vi tänker att livet är en tävling och det handlar om att bli bäst. Det handlar om att bli befriad till att vara den du är skapad till att vara. Och då tänker jag på, det är mycket Guds kärlek till mig, och jag vet inte hur många bibelord jag har här på min dator, och jag kommer kanske att nämna andra istället. Men om jag ska ta en utgångspunkt, det här hörde i alla fall Joel i somras, och jag tänkte att man ska säga något nytt. Nej, fast det handlar väl inte om att jag ska säga något nytt. Det handlar ju om att... Och då tänker jag på den situationen som inleder egentligen hela det bibliska dramat efter patriarkerna. Åren de har gått. Folket har flyttat till Egypten. Det har gått 400 år sedan Jakob och Josef. Och folket har nu börjat glömma bort Gud. Och då står det så här i Andra Moseboken 2:23. Åren gick och kungen av Egypten dog. Israeliterna suckade under sin träldom. Deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Alltså ibland så beskrivs Gud i Bibeln, ska jag vilja säga, som nästan anstötligt mänsklig. Men det är, tror jag, för att vi ska ana vem Gud egentligen är och vad som driver Gud. Och här står det då, folket har då äntligen, som så ofta i Bibeln, när de kommer i kris så ber de, och när de inte är i kris så slutar de be. Och så är det efter 400 år också. Men det märkliga är ju att Gud säger aldrig, jaha, ja, det passar nu. Så vill jag inte vara för dig liksom, som bara finns när du har det besvärligt. Men Gud kan ju inte älska. Det är ungefär som om ni läser profeten Hosea, som är gift med en lättfotad kvinna, för att uttrycka det polerat, och som hela tiden prasslar med andra karar. Och ändå så säger Gud, precis så är det med folket. När jag var ung fick jag honom kär. Ut ur Egypten kallade jag min son. Och trots allt det de gör, så står det i Hosea 11, hur skulle jag kunna prisge dig och låta dig fara? Därför att all min barmhärtighet vaknar. Det vill säga att även om jag går på andra vägar, så handlar det aldrig om att Gud bara väntar på att jag ska komma tillbaka. Därför att Gud kan inte sluta älska. Och när vi då pratar om detta blir kvar i mig, så är det väldigt svårt att hitta något ställe i Bibeln där det står att människan väljer Gud. Utan det börjar jag skulle vilja säga att all relation med Gud börjar med Guds initiativ. Jag är Herren som har fört dig ut ur Egypten. Är liksom inledningen. Toran, de 10 orden eller de 10. Det börjar med att Gud är Herren som har gjort. Men det är ju inget bud. Nej, det kanske är precis viktigt att observera också det. I de här orden ur andra Moseboken så står det 4 saker om Gud. Gud hörde deras jämmer, står det. Gud hör bön. Vad betyder det att Gud hör? Att titta på det så kan jag se att det alltid leder till respons på något sätt. Ibland får jag vänta lite. Men jag tänker på 1969 kanske. Sounds of Silence med Simon & Garfunkel, när de sjunger om people hearing without listening. Så lätt att man bara, att hörandet blir någonting som blir ett registrerande av ljudvågor. Och jag sitter och säger du det? Och så kanske Gud också säger, men det som Gud hör betyder att Gud är berörd av det som Gud hör. Och det är liksom det första som jag tror är enormt viktigt, just när vi säger att Gud hör bön. Det är inte bara liksom ett ett hörande i största allmänhet. Utan när jag ropar ut min nöd så berör det Gud. När jag ropar ut min glädje så berör det Gud. När jag uttrycker min tacksamhet så berör det Gud. Därför att Gud är engagerad i mitt liv och bryr sig om vad som händer i mitt liv och vill vara med i mitt liv. Gud hörde, och sen står det att han tänkte på sitt förbömt innan. Och så nu kommer han att tänka på det igen. Kom ihåg, tror jag det stod i gamla översättningen. Ja, det är nog framförallt precis det här. Att trots att folket under 400 år nu verkar ha glömt bort vem Gud är. Så har Gud inte glömt. Det är ju därför vi tror att Jesu död och uppståndelse betyder någonting också idag. För det kan gå hur lång tid som helst. Men Gud glömmer inte. Och har Gud lovat så är Gud trofast. Det håller. Det tredje är, det står, tog sig an här. Alltså, det hebreiska ordet ra'ab betyder egentligen se. Gud såg till Israels barn. Kan ni tänka på det här när uttrycket Gud ser dig? Och så kan vi tänka på George Orwell och Storebror ser dig och så vidare. Och det är ju någon form av bevakning som kan göra mig ganska förskrämd. Men om ni börjar kolla hur många gånger det står om ser kopplat till Gud, Fadern, till Sonen Jesus Kristus. Så kan ni se att det där är inte ett bevakningsord. Det är också ett ord som handlar om omsorg som leder till respons. När Jesus kom till staden så såg han en blindfödd man sitta där och då skyndade han sig snabbt in. Står det ju inte. Utan när Jesus kom till staden och såg, ja, då vänder sig Jesus. Jesus såg folkskarorna. Så blev Jesus berörd för de var som får utan herde. Gud ser är ett väldigt kraftigt uttryck för Guds omsorg. Psaltaren 139 från ditt dikte. Ja. Gjorde med en boning ytterst i havet. Om jag sa att mörker må övertäcka mig. Så skulle inte ens mörkret vara mörkt för dig. Därför att Gud är. Där jag är. Och Gud är. Där jag är. Och där är jag inne på det här med subjektet igen, för att om jag ska karikera liksom min första period i min kristna tro, så var den väldigt på ett sätt krampaktigt istället för halleluja. Alltså att jag tänkte, nu måste jag hålla fast i Gud. Och så kommer det och jag ger honom lillfingret och han rycker bort alltihop. Och så skapades en teologi i mig på något sätt att djävulen var den starka. Men Gud är ju den starka. Det är klart jag inte ska ge lillfingret. Men att ha respekt för den onde, men att frukta Gud som älskar mig och har all makt i himlen och på jorden. Det är ju det som ger mig trygghet inför framtiden. Och sen det sista, ja, står olika översättningar. Här står det gav sig till känna för dem. Alltså det är ordet känna på på hebreiska yada. Och det är ordet som kanske det mest intima relationsord som finns i Bibeln. Adam kände sin hustru Eva. Alltså det handlar om att Guds relation är inte enbart kopplad till att Gud har lovat eller till att han hör att nu behöver de hjälp eller att han ser, utan det finns någonting som är mycket, mycket intimare än så. Gud är uppe över öronen. Och inte bara i människan i stort, nu pratar jag i allmänhet igen, i mig och i dig. Med evig kärlek, det vill säga att förälskelser har ju sina ups and downs. Men det här är någonting som handlar om någonting mycket större än en känsla, även om Gud beskrivs utifrån känslan. Nu är jag ju så gammal så jag kan mest gamla översättningens översättning. Har jag den gamla översättningen av Sefania 3:17? Vad står det där? Och det står: Herren din Gud nu bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdar sig över dig med jubel. Häng på det här ordet lust. Det kan ju ändå liksom, det är ju rätt lust. Ni vet när plötsligt ett sammanhang blir fullständigt förändrat därför att hon som har tagit mitt hjärta befinner sig där. Det kan göra det tråkigaste tillställning till något av det ljuvligaste som finns. För lusten är någonting som förändrar allt. Och så står det att Gud gläder sig över mig med lust. Vågar du tänka så om dig själv att när Gud ser på dig så framkallar du lustkänslor hos Gud? Därför att detta är min älskade. Bergspredikan står där till och med huvudhåren är räknade. Vem ägnar sig åt något så totalt meningslöst som att räkna hårstrån? Ja, det gör möjligen den som är upp över öronen och tycker det här kan jag hålla på med hur länge som helst. En del av oss är kanske lättare då, men det är i alla fall så. Och då är det precis det här som det handlar om, alltså Guds jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig och antog en tjänares skepnad och kom i människogestalt. Därför att om människan inte kan komma till Gud så är människan och jag viktig för Gud, att Gud istället kommer till mig. Och vad kan jag göra? Då ska jag förklara det. Eller ska jag liksom säga, men det här, det var på tiden att du kom till mig Gud. För jag har väntat att du skulle upptäcka mig. Den som är älskad blir väl alltid en aning förvånad. Och tycker att det här är för mycket, är mer än jag skulle kunna tänka mig. Därför att det är alltid en känsla av något oförtjänt när kärleken kommer. Men hos Gud har det sagt klick från skapelsens början. Därför att Gud älskar mig.
Mm.
En liten sak till tror jag ska ta. Ja, det var min första fråga till Joel när jag kom. Hur länge ska jag prata? Jag hoppas det inte bara är prat, men pröva allt och behåll det som är gott. Men det finns i det här någonting om att Gud är inte den som vill ha mig som sin lärjunge. För att Gud är inte en kosmisk arbetsgivare, Gud är en himmelsk förälder. Det vill säga att Gud vill också, precis som alla älskande vill, ha ett du och ett jag. I Hosea kapitel 2 så står det: jag vill locka henne ut i öknen, bort från allt det andra, för att vinna hennes hjärta, står det. Att Gud ser på mig inte enbart från, men det är klart att det får konsekvenser när jag har blivit överfallen av Guds kärlek. Men Gud ser inte mig som ett instrument. Gud ser mig sågon som man älskar mer än man någonsin kan be eller tänka. Ja, det är ju fint. Hur ska jag kunna ta emot det? Ja, då är jag där igen liksom. Kärleken kan jag aldrig erövra. Jag får bara kapitulera och öppna mina händer. Och våga tro att det är så att Gud älskar personligt. För detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att Gud har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och därför handlar liksom... handlar det hela tiden det här, och jag tänker på Jakob i första Moseboken 32 som brottas med Gud och säg mig ditt namn och allt det här, och mannen som han brottas med säger, som Jakob brottas med, men släpp mig, och då säger Jakob bara: nej, jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och det är där jag är. Jag försöker krampaktigt hålla mig fast. Och Gud kväver mig nästan med sin kram som ingen kan bryta upp. Och det är ungefär en halvtimme. Det var väldigt långt. Då säger jag amen. Inte i betydelsen slut, utan att det är någonting som är bergfast och grundat. Tack.